Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Detta första avsnittet, man skulle kunna kalla ett helkommersiellt avsnitt. För det är nämligen så att jag är med och marknadsför en ny mobiloperatör. Det kan förhoppningsvis ingen ha missat, för då har jag ju inte gjort mitt jobb. Och i denna podd så tänkte jag att vi sätter oss ner med herrarna, för det är två herrar. Som kom fram till att låt oss starta en ny mobiloperatör här i Sverige. Vi har då Fredrik Brunsell.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Och så har vi Hans Karlsson.
Hans Karlsson är det.
Hans Karlsson. Ja, bara. Alltså jag har tänkt Hans. Hans är en fantastisk människa liksom. Men jag har aldrig liksom tänkt efternamnet. Du är också väldigt fantastisk, Fredrik, förstås.
Ja.
Vi träffades ju när det här var ganska så långt innan ni drog igång Chili Mobil. Vi ska väl prata lite om det. Men innan dess så kan vi ta lite vilka ni är. Historiskt, vad har ni hittat på fram tills nu?
Ja, fram tills nu. Jag och Fredrik har ju varit kollegor inom telekom i väldans många år faktiskt. Och följt varandra under också ganska många år. På lite på olika håll under åren, men ändå liksom haft gemensamma nämnare. Och vi har ju varit på Telia bägge två väldigt länge. Jag själv har haft en så mycket sälj- och marknadsprofil i mig, vilket har gjort också att jag har jobbat mycket med alltså distribution, det låter som ett tråkigt ord, men säg i säljkanal. Jag har jobbat med Telias butikskedja, återförsäljare, alltså mycket kring retail faktiskt. Och också kryddat det med att ha jobbat med det tidigare goda gänget på Heybop, vilket jag också gör att jag har själva operatörsdelen i min ådra. Så, och jag och Fredrik har ju liksom kamperat ihop i många år och också tangerat det här ämnet liksom, att det finns plats för någon mer och att saker och ting skulle kunna göras lite annorlunda.
För de som inte vet om kopplingen mellan Heybop och Telia.
Ja, men du, den är bra faktiskt, och det kanske vi kommer in på det lite senare här också, för att det är ju som så här, Telia är ju ett riktigt, riktigt stort bolag och Heybop är då ett så kallat fighting brand, liksom ett varumärke under Telia som jobbar i Telias nät och liksom har hela stora Telia bakom sig egentligen. Men man riktar sig kanske mot en annan målgrupp än kanske den som finns inom Telias fyra väggar idag.
Ni var med, kan man säga lite elakt, på den tiden då Telia inte var så coolt. Det finns ju en innan och efter iPhone-lansering i Sverige för just Telia specifikt.
Ja, men så är det ju. Om jag ska ta vid då, liksom min bakgrund, så jag har också väldigt lång tid ut på Telia och en bred bakgrund eftersom jag har varit där så länge som jag har varit, faktiskt 29 år vart det, och då började på ekonomisidan och sen egentligen från slutet 90-tal kan man säga, jag har jobbat mer och mer med kommersiella affärsfrågor och mobiltelefoni specifikt skulle jag säga då. Men som du säger, iPhone 2008 var ju en sån här en banbrytande sak som hände, och jag var själv faktiskt en central del i det, vilket jag är väldigt glad för, och fick möjlighet att vara med i det teamet som landade det avtalet då. Och precis som du säger, men jag skulle säga att det finns lite så här för och efter iPhone ur mobiltelefoniperspektiv i alla fall för Telia. Vi nådde ju då, när vi fick till iPhone-avtalet, faktiskt helt nya målgrupper som Telia inte nådde innan. Som är de här lite, som du sa, coola, men kanske lite mer teknikintresserade early adopters som vill ligga långt fram, så att säga. Och det var ju en banbrytande sak då, som jag hade förmånen att vara med på.
Förstod ni innebörden av iPhone, både för Telia som ju fick det, eller tog kanske ordet flera månader innan övriga konkurrenter och för telekombranschen i generellt sett. Satt ni där och liksom hade det som i vågskålen att om vi går med på de här avtalen eller vad nu förhandlingarna gick ut på. Jag kan tänka mig att det tecknades ett och annat NDA-avtal på den. Liksom satt ni där och hade det i vågskålen att det här måste vi ha för det här kommer att betyda så mycket för telekom i Sverige och Telia i allmänhet.
Ja, men jag kan väl ärligt säga så här att det var väldigt delade meningar om den frågan. Både inom Telia och generellt i branschen skulle jag säga redan då. Ja, men det var många som lite grann skrattade åt Apple då och iPhone. Det vet ni ju säkert, ni som var med, att det var så.
Jag var ju ohälsosam Apple-fan så jag såg ju det här långt innan då. Så kan man ju låtsas att man hade rätt i det. Man har ju haft fel mycket annat man har sett liksom. Så.
Ja. Ja. Nej, men vi var några stycken som trodde på det. Eller några, det var rätt många. Men det är ju som sagt inte på något sätt att alla var överens om att det här var extremt viktigt. Så det var väldigt mycket både internt jobb innan men också inte minst och komma åt det så att säga. Och då kan man säga att det var ett kärnteam där jag var en del, men vi var några stycken som verkligen fick kämpa för att både så att säga internt få genomslag men inte minst för att liksom nå då Apple, så, för det är ju en speciell, ja, det var inte helt lätt att komma åt dem om du förstår vad jag menar, utan för det var ju väldigt väldigt få som var inblandade även från Apples håll.
Du menar, för det är ju ofta så här man funderar på till exempel när det händer väldigt stora saker så som när Apple fick för sig att BankID inte var någon bra idé att ha i App Store då. Ja, många är väl nog som har funderat, alltså hur får man kontakt? Hur tar man upp telefonnumret och vem ringer man till? Liksom? Ringer man där till växeln i Cupertino och tja, I'm asking for Steve.
Nästan faktiskt då, i vårt fall. Nästintill, jag vill säga. Och det var ju väldigt både faktiskt telefonkontakter och försöka nå in. För som sagt, i det fallet Apple och inte minst i den tiden, då var det ju väldigt få som sagt som på Apple som var inblandade. Och det var ju Steve och Tim och några till, det närmaste team, som var de vi var tvungna att nå. Alltså så. Och det krävdes ju, så det var ju långt förarbete innan vi liksom, ja, våren 2008 liksom till slut hamna i förhandlingsbordet. Så det var ju ett jobb som inte minst av vår faktiskt tredje medgrundare Lars Jönmild som är norrman som kör Kilomobil i Norge. Han var ju också med. Och han var också med i det teamet. Ja, vi har ett sånt historiskt mejl ifrån som vi har i gömmerna. Från Steve, när han svarar.
Oj, ja. En sak som, om då går en fråga till Hans här då, tror jag, på traditionell marknad då, historisk marknadserfarenhet. På den tiden så såldes ju iPhone, innan den kom till Sverige framförallt, på väldigt exklusiva avtal. En operatör, mycket uppbundet, mycket subventionerat. Och på den tiden var det ju visserligen subventionerat mycket mobiltelefoner från operatörerna. Och sen har det minskat allt mer och mer. Jämfört med hur vi ser på det nu, var det en sund? Och hur tänkte man här runt alla de här subventionerna? Det måste kostat mycket för
Ja, men så kan man absolut säga att det gjorde. Det kostade naturligtvis en slant, men samtidigt så var det också liksom uppbyggnaden av liksom en helt ny affärsmodell egentligen. Hur operatörerna skulle liksom hantera hårdvara i kombination med abonnemang. Och också liksom i kopplingen till det, också låta kunderna vara kund hos operatörerna i 12, 24, 36 månader. Så det här var ju liksom en totalaffär som vi kikade på. Och det gjorde ju alla operatörer på hur man liksom gör kopplingen mellan en hårdvara och ett abonnemang. Och hur länge liksom man ska vara kund hos operatörer. Men någonstans så var ju egentligen hela iPhone dealen som sattes med Telia där, den var ju till att börja med liksom helt fantastisk. Liksom. Jag måste bara berätta liksom, kvällen när lanseringen skedde. Nu gör jag ett lite storstadsperspektiv på det. Kungsgatan i Stockholm, Telias flagship-butik. Liksom, när köerna ringlade liksom, runt kvarteren. Det var ju liksom helt ofattbart stort intresse. Vilket naturligtvis var superkul på alla sätt och vis. Och sen så har ju den här affärsmodellen att man kopplar hårdvaran så extremt tajt med abonnemangen. Det har vi ju levt här med under väldigt, väldigt många år i Sverige. Det har ju liksom varit väldigt naturligt att så är det. Men vi ser ju mer och mer att man skiljer på det. Att det inte alls är samma tryck liksom på subventionsaffären som du själv nämner här, Peter. Utan det kommer andra lösningar framöver där man separerar hårdvaran från abonnemanget med andra typer av finansieringsdelbetalningar och så vidare.
Den här natten, jag jobbade på feber.se då, eller om det hade blivit det eller om det heter Macfeber fortfarande, och körde från Malmö då. Alltså kör live-rapportering från Malmö. Det var ju också lite köer. Det var så mycket köer så att när de som var sist, det öppnade ju vid midnatt där ju. Så de som var sist insåg att det skulle gå snabbare och ta sig in till Lund som öppnade, jag vet inte om det öppnade tidigare, om det öppnade klockan 8 eller någonting. Än att stå kvar i kön då, i Malmökön. Det givetvis havererade ju alla system också då.
det hör nästan till.
ja, så var det ju mycket.
Men samtidigt var jag väldigt imponerad över hur bra allting fungerade den där kvällen. För det var ju någon form av premiär, liksom startskott på en årlig aktivitet som skedde under ganska många år just när iPhone gjorde sina släpp. Och jag kommer ihåg just den var väl 2008 där, den natten när det släpptes, liksom, butiken på Kungsgatan, den stängde ju aldrig. Nej. Den var ju öppen från klockan 00:01 och det var sånt högt tryck liksom, så att det gick inte att stänga, utan det var öppet hela natten, hela gryningen och hela morgontimmarna. Helt sjukt var det faktiskt.
Ja, man kan ju sakna den tiden faktiskt.
Och det blir ju liksom lite jobbigare framöver, tror jag, att skapa den typen av hype. Nu när det finns så många som, likt Apple, liksom, motsvarande spesar på andra lurar och så vidare. Så att jag vet inte riktigt om man kan se det framför sig, att det blir samma typ av hype.
Nej.
I kommande släpp.
Okay. Om jag ska bryta in lite grann och apropå din grundfråga där, Peter, om subventionsmodeller och affärsmodeller och sådana saker. Det är ju så också att det är olika faser i en marknad och i en bransch. Och i det här fallet när vi pratar liksom mobiloperatörsdelen så har ju det varit en väldigt tillväxtbransch i antal kunder i väldigt många år. Och det är ju extremt, och det är ju det som har varit fördelen. Och så. Där är ju styrkan med den subventionsmodellen då som man har jobbat med traditionellt sett. Och det är ju över tid sen när marknaden blir mättad utifrån volym, så att säga. Och den har ju levt kanske, om jag ska vara helt ärlig, lite för länge om jag ska vara krass. För det här innebär ju fortfarande egentligen att vi har, det är klart att det där kostar ju pengar. Alltså att driva den typen av frågor. Och någonstans kommer ju pengarna in. Och det är det som är grejen, att man behöver ha olika affärsmodeller vid olika faser i en bransch och i en marknad. Och den är ypplig för att driva volym och liksom snabbt skapa volym. Som det handlar om i mobiloperatörsdelen. När man bygger väldigt dyra nät som är, man ska ha stor respekt för. Det är många miljarder som läggs ner för att bygga mobiloperatörsnät i Sverige eller i andra länder för den delen. Och då gäller det att snabbt få payback på det. Och då behöver man skapa volym relativt fort. Och då är en subventionsmodell ypplig. Men över tid sen så, den lever ju över sin tid kan man säga då. Och det kan vi bara säga att vi i Sverige låg och i Norden låg då relativt långt fram i den typen av frågor. Vi redan 2001 egentligen gjorde ju, så att säga, gick ifrån den traditionella subventionsmodellen till den här installment eller förhöjda månadsavgiftsmodellen då. Och det var ju en stor del av den diskussion vi hade med Apple, för de i USA låg man ju kvar med den gamla modellen. Då. Och det var väl en av sakerna som gjorde att man faktiskt då, Apple-folket valde ur det perspektivet att komma och ha förhandlingar med oss i Norden då, och då Telia var den naturliga spelaren då. Och därför var vi med i the first wave som det kallas då. Det var ju mycket tack vare det, att vi låg väldigt långt fram i den här typen av affärsmodeller och överhuvudtaget i utveckling av mobiltelefoni.
Det finns en gammal sanning man säger Apple-community. Det var att Telia hade exklusivitet och betalade dyrt för det. Fanns en exklusivitet?
Det fanns ingen, det kan väl, så mycket kan jag väl säga utan att brytas för många NDR, att det fanns egentligen inte någon avtalsmässig exklusivitet, nej. Däremot så var de väldigt nöjda med samarbetet med Telia som gjorde att vi fick exklusivitet över 2 år.
Just det. Sista frågan innan vi börjar gå till nutid här. För vem har du insinuerat att den har överlevt sig? Subventionsmodellen har överlevt lite sig själv, men, och därmed så finns det något, en negativ vinkel i det här. Negativt för vem? Operatörerna eller för konsumenten?
Ja, jag skulle i förlängningen tror jag i konsumenten då. Så. För som sagt, det kostar pengar och det driver ju så att säga det här beteendet att hela tiden sälja och ha nya mobiltelefoner, vilket man kan tycka som konsument kanske är kul och bra, men i det stora hela så tror jag på i förlängningen så är det kanske inte det som gynnar kunderna, om man säger så.
Just det. Vi har ju pratat lite om det här också under tidens gång här medan ni har byggt upp det här med att det finns en för er del en idé om att inte förändra, att inte uppgradera telefonen hela tiden, att det kan finnas en poäng i att kommunicera det också. Är det då slut med att köpa nya mobiler varje år?
Nej, det tror jag inte. Det kommer alltid några. Men just nu så ser vi väl liksom, det är som sagt inte jättestora skillnader. Den hypen skulle jag säga börjar ju lägga sig, att man alltid gör det. Och redan idag så är det ju nyförsäljningen av mobiltelefoner går ju ner. Så det finns inte lika stora skäl till att göra. Det är väl en bra grej att teknikutvecklingen har kommit så långt att det är så att kvaliteten, så att säga, det finns inte några större kvalitetsproblem i början. Liksom backar 10 år så var det ju nästan, då var man tvungen att byta efter ett år. För grejerna höll inte. Alltså, nu ska jag säga att kvaliteten på telefonen är så pass bra så det finns ingen anledning av det perspektivet att byta. Sen som sagt så finns det kanske inte så jättemånga andra skäl till att byta heller så ofta.
Det är också så att spesarna, liksom, både de tekniska spesarna på telefonen liksom, och batterilängd och annat. Liksom det blir inte så stora skillnader mellan varje släpp här. Så det gör också liksom att den här hypen att jag måste ha det senaste, den har ju de facto lagt sig. Så är det.
Mm. Och mitt i all denna förändring av hur vi konsumerar mobiltelefon och så vidare så bestämmer ni alltså er för att starta en till operatör i Sverige. Hur gick de tankarna? Tänk här lite att det är ju inte, är det inte lite tjockt?
Nej, vi kände verkligen att Sverige behöver en ny operatör. Vi tyckte att det var alldeles för få. Nej, skämt åsido. Ur den här lite mer liksom, seriösa aspekten här så har vi ju funderat på, det finns ju ett ganska stort gäng operatörer i Sverige, det vet ju alla. Vi har ett antal stora operatörer, om man nu kallar dem för huvudvarumärkena där ute, Telia, Telenor, Tele2 och 3. Och sen, precis som du frågade innan här Peter, vet alla om att Halebop har en koppling till Telia? Då kanske inte alla vet att Hallon har en koppling till 3, eller att Vimla har en koppling till Telenor, eller att Comviq, ja, den kanske är mer känd för den delen, har en koppling till Tele2. Så vi har ju liksom egentligen 2 skikt i Sverige av operatörer där vi har liksom de traditionella main brands, stora drakarna som också under årens lopp här har satt ett fighting brand, liksom ett andra brand på marknaden för att nå nya målgrupper, att kunna få kunder att komma in kanske på lite lägre databuckets, lite lägre månadskostnad och sen så växa sig in liksom i familjen. Och det är väl här vi har konstaterat, Fredrik och jag och Lars Ryemil från Norge, att vi är ganska övertygade om att det finns ett marknadsfönster mitt emellan de här blocken. Men framförallt ur perspektivet att vi bara konstaterar att de som är marknadsledande operatörer, de har en prisbild där de ska ligga. Och fighting brand, de går in ganska lågt. Och det finns ganska många som fightas om kom in till oss, 49 kronor i månaden etc. etc. Och vi har ju sett att det finns ett marknadsfönster mitt emellan. Faktiskt rent prismässigt och vad man kan erbjuda till kunden. Men alltså, grundbulten är ju någonstans som vi har pratat om tidigare när vi har träffats Peter. Att vi har ju sett också liksom att hela liksom det fundamentala i hur vårt mobila digitala liv ser ut. Så har ju våran tes varit att så som liksom prisstrukturer och erbjudanden ser ut, så kan inte kunderna leva sitt digitala mobila liv fullt ut. Utan vi har ju liksom någon form av i vårt DNA när vi går och sätter oss på Starbucks eller något annat café eller har varit utomlands för den delen, så då har vi ett wifi-beteende. Man ska koppla bort mobildata för att koppla upp sig på wifi för att spara på surfen. Och någonstans så finns ju ändå en tröskel för kunden att hantera detta. Och vårat första steg för Kilom Mobil, det är ju tanken att vi ska sänka den där tröskeln för kunderna att leva sitt digitala mobila liv fullt ut utan att behöva fundera liksom på om jag är i en wifi-zon eller om jag kör på min mobildata. Det ska bara räcka. Och då har vi sett liksom att titta på en prisbild där kunderna känner nej, men det här är så enkelt, så bra, det är så bekymmersfritt. Och där just nu ser vi att det finns ett marknadsfönster för oss. Sen finns det naturligtvis många andra underliggande faktorer som vi har funderat på. Att ställa, om vi ska vara riktigt, riktigt ärliga, att ställa ut ett mobilabonnemang rätt och slätt, det är ganska många som gör. Vi ställer ut ett abonnemang med FreeSurf som är väldigt, väldigt prissatt som att det är många som ska kunna attraheras av det och känna det här bekymmersfria digitala livet.
Fredrik, du pratar om att det var dyrt att bygga master. Mm. Har ni satt upp några egna? Eller hur funkar det här?
Nej, det har vi inte. Det ska jag säga, det kommer du inte göra heller. Utan det är ju som Hasse var inne på, det är ju 4 nätoperatörer i Sverige då, som äger näten i Sverige. Och det är ju som sagt, jag det vill jag understryka att det är väldigt svårt och dyrt att bygga nät. Så det är nödvändigt att de sköts om och att de finns där. Så det funkar ju så i mobiloperatörsbranschen, vilket kanske inte alla känner till och kanske inte ska känna till. Men tekniken bakom, det är ju så att det är de 4 näten som finns. Så alla andra spelare egentligen använder ju något av de näten. Och i vårt fall så hamnade vi till slut i ett samarbete med 3, vilket vi är väldigt glada med för. Det är som sagt, som vi är inne på förut, är de här 4 stora egentligen bolagen som har väldigt, väldigt stor marknadsandel på marknaden och inte minst på konsumentmarknaden. Och antingen via sina egna brand eller sina subbrands. Och det är som sagt, det krävs lite mod också att släppa in någon på den här marknadspositionen som vi tar. För vi kommer ju ändå bli en utmanare, inte minst till de kunder då som förbrukar mycket data. Vilket då har de 4 stora egentligen ser som en stor del av deras befintliga intäkter. Och så det är vi väldigt tacksamma till att Haval och gänget på 3 har gett oss den möjligheten och vågar så att säga ge oss den möjligheten. Det
var ju lite intressant att det är 3 med tanke på er bakgrund på Telia.
Ja.
Det har du helt rätt i, Peter. Det är väldigt intressant. Men man kan säga så här, Fredrik började toucha vid det lite grann. Vi har ju naturligtvis träffat hela gänget och berättat våran story. Och det är precis som Fredrik liksom är inne på här lite grann, att de stora operatörerna sitter på rejält stora kundbaser. Och det är klart att varje liksom 10 man släpper eller varje 50-lapp man släpper i månaden på liksom att justera priserna och göra priserna mer attraktiva. Det blir ju otroliga konsekvenser liksom i intäktsbortfall. Så att det finns ju också ett intresse av att hålla kvar den här nivån. Vi vet ju liksom att den fasta trafiken, det är ju nosediving på den. Den dör ju totalt. Så att man måste hålla uppe sina intäkter, så är det. Och naturligtvis framgent framåt hitta nya intäktskällor. Men fram tills dess så kommer vi nog inte se några större jättedyk framför huvudvarumärkena. Och när vi då förklarade vad våran liksom take på marknaden var och vårat insteg, hur det skulle se ut, så är det klart att några av dem kanske inte jublade och tyckte det kändes jätteroligt. Jättebra diskussioner på alla ställen, men till slut så landade vi hos 3, där vi hade samsyn på mycket kring mobilitet i digitala livet och vad vi vill åstadkomma. Det fanns bra beröringspunkter där.
Är det bara en intresse från de här 4 att få in mer trafik och därmed lite mer pengar? Jag tänker ni delar delvis på intäkterna då ju. Eller finns det ett ansvar, ett lagstadgat ansvar där man är äter, där man äger nätverk, att faktiskt öppna upp dem för andra intressenter?
Ja, alltså säg så här att alla operatörer är ju liksom öppna för att ta in MVNO:er som det heter, alltså virtuella mobila operatörer. Däremot kan ju prislappen för att komma in, säg så här då, utan liksom att nämna liksom siffror, men kan vara så pass transparent att vi har ju fått erbjudande liksom från alla. Men det kan ju också vara så att prislappen på den blir svaret på att man inte önskar att vi går i ett speciellt nät. Så kan man säga.
Men det finns ju ingen reglering, om det var det du var ute efter också, Peter. Alltså, som tvingar dem att öppna upp sig för till exempel oss då, som så att säga, oberoende operatör eller virtuell operatör som det kallas då. Utan det är ju helt kommersiella val egentligen. Då. Och där är ju lite skillnad på olika länder hur man agerar. Då. Och ja, man kan bara ta som ett exempel med Norge, vår kollega eller vår granne. Där den största operatören då är reglerad, och det beror på också vilken position som är på marknaden, men där har ju länderna också och juridiken lite olika setup i olika länder helt enkelt. Men i Sverige är det en ganska utgepet, alltså, mjuk reglering, det håller givetvis inte alla med om då, men ur det perspektivet då, så finns det inget krav på dem att släppa in en sån som oss till exempel.
Varför Chili mobil? Var kommer namnet från?
Ja, men det var faktiskt Norge som, när man startade upp i Norge för vad kan det nu bli då? 7 år sedan. Så tog man det varumärket helt enkelt. Jobbade fram ett varumärke och en logotyp, och så har man kört på det. Och alltså, vi har ju faktiskt fått frågan flera gånger, Fredrik och jag. Varför tar ni Chili? Ni kunde lika gärna hitta på någonting annat. Ja, det kanske vi kunde gjort. Men samtidigt så finns det liksom i Norge ett varumärkesigenkänning på det. Och för liksom att liksom bredda skopet lite grann kring Chili mobil, så när vi kliver in i Sverige så känns det som att det finns ett varumärke redan uppbyggt där. Och vi har också enormt mycket att vinna på att behålla och förädla och utveckla det mer. Så egentligen ska man kunna säga så här, det hade inte spelat någon roll just nu på den svenska marknaden, för vi är ju en underdog som väldigt, väldigt få kommer att känna till, och det kommer att ta tid att skapa liksom en varumärkeskännedom för oss. Det är vi fullt medvetna om.
Sen gillar vi Chili.
Alltså, ja, men
den står för styrka och liksom vara lite så lite jobbig i vissa perspektiv. Och liksom. Så vi gillar den liknelsen också faktiskt, måste jag säga.
Ja,
jag vet inte om ni har tänkt på det, men just i mobilbranschen så är det ju ofta lite fruktigt.
Hallon.
Det finns en hel del sådana faktiskt.
Det ligger en Chili bakom det där, Fredrik, ser jag här. Ja. Är det hemmakontoret eller?
Ja, nu är vi hemma. Ja. Hemma åt det.
Och oj, den var stor till och med.
Ja, stark.
Ja, stark. Väldigt så intressant perspektiv. För den blev väldigt liten, ligger där bak. Och Hans, du befinner dig också hemma.
Jajamensan, absolut. Det är ju lite såna tider.
Det är ju lite såna tider nu. Och då kommer ju den kanske mest spännande frågan. Hur var det att gå in i detta? Ni var ju väldigt nära lansering där, precis när landet började stänga ner. Möjlighet eller bara nej?
Det finns alltid två sidor på myntet på något sätt. Rent generellt kan man ju säga som så här att jag kan vara rätt imponerad om man får vara lite sån då. Jag är rätt imponerad att vi tre som har liksom jobbat liksom med det operationella i Sverige att sätta Chili på marknaden. Vi har ju faktiskt det senaste kvartalet i princip inte träffat en enda gång. Utan vi har jobbat på distans och det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Det finns ju tillfällen naturligtvis när man skulle behöva liksom brainstorma och vara lite galna och lite crazy. Så, men då, man får ju ta det digitala arbetssättet fullt ut och göra det. Så att det är ju ur ett rent liksom, hur vi har jobbat. Du är inne på det också lite grann här. Är det ett bra läge liksom, att komma ut i coronatider? Den ena aspekten är ju att folk och kunder, alltså både privatkunder och företagskunder, har ju på bara 2 månaders tid utvecklat den digitala mötesplatsen mer än vad vi gjort de senaste X åren faktiskt. Och det har gått väldigt, väldigt fort. Och liksom konsumtionen av telekom och distansmöten och digitala möten, den har ju bara fullständigt exploderat. Ur det perspektivet, fantastiskt. Det finns ett jättebehov av att kommunicera. Samtidigt så är vi ju i coronatider. Många har liksom permitterats, många har fått gått från jobbet, många liksom vet inte vad som händer efter sommaren. Så att det finns ju en viss trend i marknaden att man ändå håller i det man har. Att man liksom inte är så jätteförändringsbenägen. Utan man sitter lugnt i båten och väntar lite grann. Tar inte för stora beslut hit eller dit. Och det kan naturligtvis påverka oss lite grann. Så är det ju.
Jag antar att tiden får utvisa det lite mer kanske. Vi är mitt uppe i det, trots allt.
Ja, men så är det. Man kan säga som så här, att intresset är ju jättestort. För Kilomobil skulle jag våga påstå. Vi gick ju live här den 27 april. Och vi har ju haft ett, utan att nämna några siffror, liksom fantastiska besökssiffror på våran sajt. Så att det finns ett jätteintresse. Och Fredrik, när vi körde pressreleasen där på måndag morgon den 27, så vad hände då? Vi fick ju ganska bra mottagande faktiskt. Lite överallt.
Ja, men absolut. Så det är vi väldigt, väldigt nöjda med mottagandet egentligen. Och som sagt, intresset både så att säga i press och media, men framförallt från slutkunder, det är väl det viktiga egentligen då. Men det känns ju ändå rätt bra i magen när man gör sånt här. För det är ju en stor grej för oss faktiskt där. Och en läskig grej på ett sätt liksom. Det är ju ändå man kastar sig ut i det här. Och då är det skönt att se att i alla fall intresset finns där, om man säger så. Och väldigt många som hör av sig och är intresserade och sådana saker. Det känns väldigt, väldigt bra skulle jag säga.
Vi hade ju då som sagt ett samarbete där jag och Johan Hedberg, Matgeek, samlade in, kan man säga det, ambassadörer till er. Det var ju lite fråga för, vad är man ambassadör? Alltså från kund till er, eller alltså ambassadör för er mot kund? Vad är tanken med de här och hur har det gått?
Vi är ju egentligen mitt i det här, om man nu vill kalla det. Ambassadörsprogram är väl kanske lite för stort ord. Men rent generellt så både jag, Fredrik och Susanne och Johan som nu är på Kilimobil, vi kommer från telekombranschen. Och även om man tycker att man kan mycket och har erfarenhet liksom att hur vi ska bygga upp det här och hur vi ska göra saker och ting, så finns det ju ingen annan sanning i saker och ting än att få faktiskt kundernas reflektioner och feedback. Så är det. Och även om vi har testat våra produkter, liksom webben och hur tjänsterna funkar och alltihopa, så ville vi höra kundernas åsikt. Och då fick vi lite draghjälp av dig, Peter, och Johan på Matgeek att finna kunder som också under en månad kunde tänka sig att ställa upp och bidra med feedback och återkoppling till oss. Det här gjorde ni fantastiskt bra, eller det här måste ni tänka om på. Det här kändes krångligt. Jag skulle vilja ha lite mer information om det. Bekräftelsemailet, si så. Gör så här med SIM-korten istället. Och där har vi fått väldigt bra feedback, tycker vi. Högt och lågt egentligen. Både på detaljer och på lite mer övergripande nivåer och vi är ju nöjda so far. Det var en liten men naggande god grupp, runt 50 personer. Och jag tror i och för sig storleken ur det perspektivet spelar heller ingen roll. Utan vi har liksom en sammansatt grupp som har gett oss feedback, bra feedback. Och gruppen som sådan kommer vara aktiv till slutet av maj. Och då kommer de också från, som tack, få fortsätta hos oss till ett väldigt attraktivt pris.
Vad är produkten, paketeringen som man kan ha en åsikt om? Du pratar lite bekräftelsemail och så vidare. Vad är det som går att förändra i de här sammanhangen? Det finns ju teknik som jag kan tänka mig har efterfrågats. Men som inte, som jag har förstått, inte alltid är så lätt att implementera som en virtuell operatör.
Nej, men det är ju allt. Det är ju helheten som är intressant ur ett kundperspektiv. Jag menar att SIM-kort är ett SIM-kort på ett sätt kan man ju tycka då, men liksom bara det hur man får det, hur lätt var det att förstå hur man ska göra, det är olika kunder tänker på olika sätt. Det är redan i tidigare steget, hur beställer man då abonnemanget, alltså hur ser den processen ut? Och det är, där sitter ju vi så att säga, med händerna på ratten väldigt tydligt då. Och jag kan väl säga liksom bara på de här dryga 3 veckorna när vi har varit igång så har vi ju varit inne och skruvat utifrån de feedbacken vi har fått bland annat från ambassadörskan, framförallt från ambassadörerna på de här processerna. Alltså det är ju väldigt mycket, det är ju den helhetsupplevelsen som är viktig för kund som sagt. Och det är inte alltid liksom de här tunga teknikfrågorna som är det allra, allra viktigaste för att kunderna ska bli nöjda. Det är också någonting faktiskt vi har lärt oss genom åren. Alltså det är klart att det är viktigt att det ska bara funka skulle jag säga då, när det gäller teknikgrejerna. Men det handlar ju om en helhetsupplevelse också för oss som, och det tror jag, jag hoppas att ni och vi tillsammans kommer att få se ännu mer framöver. Vi har ju, det här är ju inte allt. Som sagt, vi har bara tagit steg 1 här nu och lanserat vårt alltså, rena mobilabonnemang så att säga, eller våra abonnemang. Men det kommer ju mer liksom. Och det är väl det som är grejen. Det är en helhetsupplevelse som det handlar om väldigt mycket. Och vissa saker som sagt kan vi styra över helt själva och vissa är vi beroende av olika partners. Och det kan vi väl också säga att det är också en sak som vi har tagit väldigt tidigt, vad ska jag säga, beslut eller så. Liksom att vår tanke är att vi ska jobba väldigt mycket med partners som är duktiga på det de gör. Vi är duktiga på vissa saker, men när det gäller för att kunna vara flexibla och snabbfotade och sådana saker så vill vi jobba med partners som är duktiga. Så, och det kommer vi både se fler utav och kanske vi byter ut och sådana saker. Det kommer att hända saker utifrån vad vi får för feedback också från kunder som sagt.
Är det någon som har kört slut på sina obegränsat?
Det är nästan en terra så när som på en gig. Man kan säga att så här, det räcker ju väldigt, väldigt länge. Och vi har ingen som har kört slut på det. Nej.
För det har ju varit den feedback jag fick såklart. Man sprider sånt här i väldigt tekniska ställen. Så som teknikbubblan där de nördigaste av nördarna. De kollar ju sånt direkt. Gå in där. Det här är inte obegränsat. Och i sak har de ju rätt. Men, ja. Men varför sätter man en gräns på det sättet?
Ja, dels handlar det om rent tekniska saker. Att vi gör det. Men sen är det också en sak. Och det är en bra dialog som kommer upp utifrån det perspektivet. Det finns ju... Jag menar, Det är en svår frågeställning på ett sätt då, att förklara vad som är obegränsat eller som vi uttrycker av fri eller maxat. Men det är ju samtidigt så här att som en normal eller ska jag säga som en enskild användare ska jag säga att det går inte att komma upp i en terabyte. Du ska jobba extremt hårt för att göra det med en device och en användare. Så det är liksom ett perspektiv på det. Det är väl det som är lite så här, en utmaning alltid. Allt går ju liksom att jag ska inte kalla det missbruka, men att man liksom hittar olika sätt att nyttja olika saker. Och tanken är ju med våra abonnemang är ju till individer. Och liksom så är du en individ och har en device så ska jag säga att då får du jobba hårt för att komma upp i den terabyten på månad. och det är väl det som är grejen. Det är ju men det är ju en perceptionsfråga också. Så. Och Det kommer vi få jobba med framåt och hitta liksom hur vi kommunicerar på ett tydligt sätt. För det kan vi också säga att det är en av våra grejer. Vi vill vara extremt transparenta. Och det är jobbigt ibland att vara transparent. Så därför är vi extremt transparenta med just den här frågan till exempel. Alla andra operatörer har sådana här gränser också, men de är inte alltid helt öppna med dem. Så det är väl liksom en grej. Det är lite jobbigt att vara transparent ibland. Och då kommer den här dialogen upp och det är dialogen som är viktig då. Liksom.
Det är lite som autobahn, det är fri fart fast det är inte så fri fart så att du har rätt i att vara fara för någon annans liv så att säga.
Lite grann så faktiskt också. Det är ju faktiskt också en lite så här, man ska ju komma ihåg det att liksom, nät och radiovågor är ju naturresurs. Det är en begränsad resurs. Så det är ju så att är det en som så att säga tokkör på autobahn så kan du ju störa andra. Och det är precis samma sak som det är här i nätet faktiskt. Och det är väl, det finns en rättvisefråga i det också kan man säga då, ur det perspektivet.
Lite framtid då. Vi är på väg in i betydligt fler och tjockare radiovågor. Och vi ska se med högre densitet också här om några år. Jag pratar 5G. Och man pratar ju 5G som om att detta är lösningen på alla problem nästan. Hur, för idag är det ju som du säger, ett abonnemang, en device, en enhet. Och så finns det, kan man ju dela ut det, man behöver kolla sin mail på datorn och lite sånt. Det finns ju vissa, jag såg en annan hade begränsat det genom att du absolut inte får starta internetdelning. Ens till liksom sin om man behöver kolla mejlen fem minuter eller sådär. Det är ju ett sätt att begränsa det på. Men sådana här saker, det känns ju som en ganska så, ska vi säga det, ganska specifika detaljfrågor i en värld där vi pratar om att mobilnäten kommer, alla enheter kommer vara uppkopplade direkt mot nätet, självkörande bilar, vi kommer, alltså precis allting, och här står vi och pratar för närvarande om ett simkort, en device, så att säga. Hur ser framtiden ut för er, och jag tycker kanske branschen som helhet?
Det är en jättebra fråga. Den som vet det, den är ju vinnare.
Ja, framtiden är alltid spännande.
Ja. Nej, men det är klart att det kommer att, och det är, om man går tillbaka till vad vi brinner för och vad vi tror på, det är att vi vill ju driva liksom den här typen av frågor och verkligen vara, alltså, vara storsurfans bästa vän. Så liksom, och det är det vi verkligen vill. Och det är, ibland så kan vi göra det och ibland kan vi inte göra det. Och det här kommer ju utvecklas om jag går tillbaka till oss själva. Men om man tittar på generellt så här, ta 5G till exempel som en företeelse. Absolut kommer den att vara en viktig sak, så att säga, och framförallt kopplat till olika specifika beteenden. För gemene man så tror jag att det kommer att dröja ganska länge innan man, så att säga, ser någon större skillnad. För det spelar inte så jäkla stor roll, alltså, i ditt vardags, om jag pratar privatpersoner här, liksom, om hastigheten är inte ett problem idag i mobilnätet, om man säger så. Ska vi titta på 4K-video så räcker det bra med 4G. Det är klart att det kanske blir lite bättre och stabilare om du har 5G, men då får du andra problem med att det är väldigt, ja, du måste vara nära. Det ska vara nära mellan masterna, kapacitet och täckningen kommer inte bli vara så bra, om man säger så då.
Snabbt där, recap på 5G är ju att 5G-frekvenser är ju de samma som hur wifi fungerar i dagsläget. Ju. Att ju högre siffra där, man brukar ju prata 2,4 GHz, 5 GHz. Och ju högre siffra där, ju kortare räckvidd. Det är lite intressant faktiskt.
Så enkelt kan man ju se det.
Precis, så enkelt ser det. Vet ni, vi journalister, vi förklarar saker och ting. Svåra saker enkelt liksom.
Ja, det är jättebra.
Nej, men det där kommer ju också liksom, alltså, i kölvattnet av det där. Liksom, hur radiovågorna så funkar. Liksom, det är en ytterligare utmaning på det. Det är ju liksom precis som vi är inne på här. Liksom, att masterna kommer behöva stå betydligt tätare. Det kommer vara svårare att tränga igenom fönster och väggar. Vi kommer få se ett helt annat utbud liksom, av att bygga inomhustäckning liksom, där det ska funka vad gäller 5G. Så att det är inte bara plättlätt att sätta upp nya master ute. Så att det är precis som vi är inne på här. Det är, vi ser liksom att det här kommer vara mycket tillämpbart i industrier, forskning, sjukvård, etc. etc. Men för gemene man, liksom, att bruka liksom streaming och sånt där, där kommer vi nog se 4G-nätet en bra tid framöver.
Så ni säger alltså att vi är kanske inte riktigt uppe i den här dammlux-metaforen som många tror. Det är många som föreläser och pratar om att det här kommer förändra precis allting. Medan att vi inom ganska så här överskådlig framtid kommer att förhålla oss till vårt mobilabonnemang så som vi gör i dagsläget.
Ja, alltså, sen, som sagt, det kommer säkert komma specifika användningsområden där kommer att bli en revolution, och över tid så är det givetvis, ja, men det är ju samma sak som, jag menar, varje sån här steg går från 2G till 3G var också ett stort steg, och 3G till 4G var också ett stort steg, och över tid så är det ju det som kommer att gälla. Så är det. Men däremot så tror jag ibland så överskattar man tempot, hur det faktiskt framförallt då, som sagt, om vi kallar gemene man då, och den målgrupp som vi riktar sig, som är konsumenter och småföretagare och så småningom, så tror jag att det kommer att vara ganska begränsat de närmaste åren, om man säger så då. Men det kommer ju fortfarande påverka vårt samhälle i stort över tid. Så är det. Och liksom alla. Och det positiva är, och där vi vill vara med och liksom driva, det är ju liksom att det här med digitala tjänster överhuvudtaget och digitala livet, det är ju någonting som kommer att utvecklas ständigt. Och det är ju faktiskt en, som vi nämnde redan innan apropå corona, liksom, det är ju någonting som det verkligen har tagit fart. Vissa av de digitala liksom, verktygen som faktiskt nu börjar komma upp igen, som vi har pratat om väldigt länge, liksom videosamtal eller videomöten. Det har ju hänt mer där, och som sagt de här sista månaderna har vi gjort på flera år. Och det kommer fortsätta, tror jag. Det är väl som sagt, som jag tror, att det är en positiv påverkan. Vissa av de där beteendena kommer att ligga kvar och utvecklas då. Och det är, återigen, jag kan ta en så här historisk anekdot eller jämförelse. Fram till 2012 låg i Sverige så att säga topp i mobildataanvändning per användare. Sen dess har vi, ja, jag ska inte säga att vi har legat still, för det har vi inte. Vi har bara haft kanske runt 50-100% tillväxt per år. Men jämför med andra länder så är det ingenting. Vi är omkörda av rätt många länder. Och det är väl så här utifrån, ja, introvert branschperspektiv, en av, jag ska säga, morötterna för oss, att vi vill faktiskt ta tillbaka lite av den här ledartröjan för Norden och Sverige, liksom att vi vill faktiskt vara en spelare. De sista åren så är det ju faktiskt, ja, det är Asien och det är USA som driver den här mobiltelefoniutvecklingen lite krasst då. Som sagt, det var inte av en händelse så vi fick iPhone ganska tidigt till Sverige 2008, utan det var ju på grund av att vi låg långt framme. Och det gör vi inte riktigt i dagsläget då.
Hans, om 2 år, du ska också svara på det här, Fredrik. Om 2 år, kan vara lång tid, kan vara kort tid, lite beroende på hur man ser på saker och ting. Kommer vi överhuvudtaget förhålla oss till idén om att vi har en viss datamängd och att vi måste konservera den?
Nej, men du, man kan istället, jag kommer tillbaka, men istället för att blicka tillbaka framåt 2 år, ta några år tillbaka när vi hade liksom vanliga mobilabonnemang där man betalade för samtalen, man betalade för sms, man betalade för mms'en och så vidare. Det är ju sedan ett antal år helt borta. Liksom. Det är bara så himla givet att sådana saker ingår. Jag skulle se det som, om kanske inte 2 år framåt, så skulle jag nog ändå kunna tänka mig liksom att det finns liksom en, om vi nu pratade våra 999, att det är liksom ett tak och så vidare. Framgent, om det är 2 år eller 3 år, Peter, har jag inte en aning. Men jag ser liksom att det är verkligen fritt på riktigt. Vi är liksom du betalar ett pris, all you can eat. Så det vore konstigt om den utvecklingen som vi har sett på samtal, sms och mms inte hänger med liksom i datamängd.
Fredrik?
Jag håller helt med. Jag tror att det kommer att vara en icke-fråga så att säga, när det gäller den delen. Och det här är, ur det perspektivet så blir så att säga det här en commodity-produkt så, som bara ska finnas där. Och det handlar snarare om så att säga att kunderna också ska uppskatta det, om jag uttrycker mig så. Och att man har bra digitala verktyg som gör att de kan leva det digitala livet som de verkligen behöver göra. Då. Så det handlar ju liksom om att, återigen, man måste ge kunden en helhetsupplevelse snarare och liksom hjälpa dem att leva det liv de vill leva. Så, utifrån det här snäva branschperspektivet när det gäller mobildata och digitala livet.
Om man vill hänga på det här, då är det chilimobil.se.
That's right.
Ja, svårare. Och sen så kommer det hem ett simkort på posten. Har det en chili på sig?
Både det och att det ligger chilifrön i påsen.
Oj.
I en liten påse. Ja, så man liksom har lite att göra, liksom pyssla med här under våren, sommaren. Liksom, och driva upp sin egen chiliplanta.
Det är faktiskt så att jag har inte fått den fröpåsen. Men jag har faktiskt planterat en chili och det är väldigt intressant att se det växa. Jag visste inte att det först skulle bli lila för att kunna bli orange till att kunna bli röd. Det är som ett litet liv som växer upp där under några månader. Vi tackar Fredrik Brunzell och Hans Karlsson för detta.